Missionär där du är. Vad menar man då? Ja, man menar det som det står. Vi är missionärer där vi är. Jag skulle vilja backa tillbaka lite grann till gårdagen. En del av er var här då och hörde en del saker om tankar kring kommande år. Och de år som nu ligger framför, inklusive det här året då. Jag skulle bara vilja upprepa lite grann av det, inte alltihopa. För då blir det här lite långt, utan lite tankar. Den här visionen, en spiral med några varv inritade som en spiral som vi har haft som vision under 4 år tillbaka. Från 2012 till 2015 hade vi bönens år, vi hade andens år, omsorgens år och vittnesbördets år. Det här tror jag har satt faktiskt lite tydligt och extra fokus för oss som församling. Där vi har jobbat med de här sakerna. Det här är en del av vad det är att vara kristen och vara församling. Det har lett oss dit där vi är idag. Där vi står just nu, det vi ser av liv och glädje och det vi känner oss kallade till att göra som församling, tror jag. Jag tror att det har lett oss dit där vi är idag. Man kanske skulle kunna säga och tänka som så att det här är en del av det församlingen är kallad till att vara. Det finns ett DNA nerlagt i den kristna församlingen. Också i Elimförsamlingen. Bönen. Har ni inte hört talas om någon väckelse som har fungerat och börjat utan bön? Upp med handen nu. Vi vet att bönen är en förutsättning för att Gud ska göra det han gör. Och vi har massa frågor kring bön, du och jag. Och vi behöver mycket undervisning, men framförallt behöver vi be. Framförallt lär vi oss att bedja genom att bedja. Och bönen släpper på något sätt lös Guds kraft och Guds ande i den här världen. Det som Gud har lagt en del av sin makt i våra händer och säger, när ni ber så gör jag. Inte för att de tycker det är kul att spela med oss eller något sånt där, eller tycker det är kul att låtsas. Utan det verkar vara så att när Guds folk ber, då gör Gud. Det här har vi med oss. Utan bön klarar vi oss inte. Ligger i vårt DNA. En dynamisk gudsrelation är vad det handlar om. Gud gör saker och vi ger ut. Det är en dynamik, ett DNA, första D:et i DNA. Omsorgen, den nära gemenskapen. Och kärleken. Se hur de älskar varandra, säger Jesus. Världen kommer att se vem Gud är när vi visar kärlek. Både till varandra och till andra. Så nära gemenskap är vi kallade till, vänner. Det finns nerlagt i oss som ett arv, som en del av Guds DNA. För församlingen. En nära gemenskap. Och så har vi vittnesbördet. Vi är inte församling om vi inte vittnar. Vi är Guds församling. Sända ut i den här världen. Och vi vittnar. Vi har ett apostoliskt uppdrag. DNA. Dynamisk gudsrelation genom bön. Och att ge ut av det vi får. En nära gemenskap som den helige ande bjuder oss in i och skapar i församlingen. Och som människor längtar efter att få vara med. En nära gemenskap. Och ett apostoliskt uppdrag, ett vittnesbörd. Det här har vi levt med i alla år som kristenhet. Och vi behöver den helige andes hjälp för att klara av det. Utan anden så går det inte. Utan den helige andes kraft och hjälp. Så det är omöjligt att leva ut den DNA-kod som Gud har lagt ner i församlingen. Ja, vad är DNA, säger du, pastor? Vad är det för någonting? Ja, ni som kan det här med biologi, ni kan det här bättre än jag. Men jag vet i alla fall att en DNA-molekyl, det är det som styr en hel organism. Det är det som talar om för en levande organism vad den är och hur den ska fungera. Och vet ni? DNA-molekylen finns i varenda cell i en levande organism. Så låt oss säga att du består av ett antal miljarder celler eller biljoner celler. I varje del av dig så finns det en DNA-kod, en DNA-molekyl som talar om hur du ska fungera och vem du är. För genom att läsa av din DNA-kod så vet vi vem du är. Så om ni lämnar en liten droppe blod efteråt här sen så kan vi läsa av vilka ni är. Är ni med? Gud har lagt ner DNA:t i församlingen från början. Vi är skapade till att vara hans kodbärare i den här världen. Så att vi kan fungera och göra det som vi är kallade till att göra. Och då visade jag också en bild som har kommit till mig. Och som jag har delat i församlingsledningen. Och på något sätt kände vi oss tilltalade av. Tänk om det är så att den här spiralen vi har ritat som har varit vågrätt och vacker. Med liksom fyra ringar på för de här varsina år. Tänk om vi bara tar den och så reser vi den upp. Vad händer med den då? Ja, den blir en DNA-molekyl som vrider sig så vackert som en stege som vrider sig. Ni vet hur den ser ut, va? Med de där pinnarna. Och sen kan man gå in i DNA-molekylen och gräva jättemycket, men det gör vi inte nu. Poängen är, Gud har lagt ner någonting i oss och också här i vår lokala församling. Under 4 år har vi liksom vandrat tillsammans med varandra och med Gud. I bönen, i andens och omsorgens och vittnesbördets år. Och Gud liksom planterar bit för bit ner i oss och säger, det här är egentligen det ni alltid har varit och ska vara. Det här är ert arv i Guds rike. Lev ut det. Gör det. Var det som ni är kallade till att vara. Och jag tänker att den här DNA-koden, den fortsätter att påverka oss. Och vi ser tydligt vad Gud gör i vår församling. Vad han kallar oss till att göra. Gud har lagt ner någonting genom den helige ande och genom sitt ord. Där finns koden och den är inpräntad i oss, vänner. Hur vi ska fungera, vad vi ska vara som Guds församling. Och just det. Vi tar det sista A:et. Tänker hoppa till det. Därför att det betonade vi lite extra när det gällde just missionsuppdraget. Vi har sett någonting det här sista året i Elim som jag vet inte om jag har sett det de här senaste 10 åren. Och senast med det menar jag att jag har bott här i 10 år. Jag har inte sett det så tydligt. Gud verkar lägga ett så tydligt missionens kallelse, missionens uppdrag på vår församling. Det som man säger, vänner, ni är kallade att gå. Och nu får ni se hur det fungerar när ni verkligen gör det. Och för mig är det bara tydligare och tydligare att det här apostoliska uppdraget som en del av DNA, det där A:et, apostoliskt uppdrag, att vittna, att vara missionärer där vi är. Det är som om Gud säger, det är alltid det ni är. Ja, men hur tänker du nu? Jo, men går det att välja mission som ett extra? När jag gick i skolan i gymnasiet så kunde man välja. Ville man ha särskild eller allmän matte? Är ni med? Eller allmän eller särskild? Kanske svenska också, fanns det? Nej, det var engelska och det var matte man kunde välja. Så tror jag det var. Och var man lite smartare som jag är. Inget skryt här. Nej, men allvarligt. Då valde man särskild engelska. Eller särskild matte. Var man lite osmartare och kände på sig att man inte riktigt skulle nå upp till nivån. Då valde man allmän. Ja. Nej. Jag tänker så här. Mission, vänner. Ibland så hamnar jag i en tankevurpa. Där mission blir ett extra tillägg för de som är extra smarta och extra kallade. Och det är fel. Det finns inget sånt tänkens i Guds ord eller i kyrkans historia. Det är inte alltid kyrkan har varit på tå och varit först och liksom berätta och vittna. Och det har funnits perioder som har varit väldigt mörka i kyrkans historia. Men det är inget särskilt tillägg med mission. Vi är kallade att vara missionärer där vi är. Och tänk om det är så att Gud helt enkelt kallar oss in de 3 närmsta åren. Att ge som gåva det vi har fått som gåva. Att ge allt av hans kärlek. Av den här dynamiska gudsrelationen vi har fått. Ut i de relationer där vi finns. Det är inlagt i oss. Som en DNA-kod. Och vi är kallade att vara ett andligt hem för att rustas till att gå ut. Kyrkan som hem och hemmet som en kyrka. Och vi är kallade att hjälpa barn och unga och vuxna att växa in i en vardagsfungerande tro. Därför satsar församlingen på det här området nu. Därför satsar vi och anställer till och med en barn- och ungdomspastor om Gud skickar oss en sån under det här året. Vi har i alla fall börjat annonsera. Och vi känner att Gud säger att det ska vi göra. Och vi fattar beslut om det går på årsmötet. Känns det bra? Jag tror att Gud är på gång med oss här. Så det är som Gud sätter fingret på tre områden. Om det nu är lite rörigt för er som inte var här igår så får ni ta det. Men de här tre områdena känner jag så tydligt att Gud pekar på och säger: kärleken och omsorgen, vänner, ge ut av det ni har fått. Ge som gåva det ni har fått som gåva. Ni kan inte hålla det för er själva. Ge ut. Det är en kallelse till oss. Och det gör vi med kärlek i handling mot alla de behov som finns. Det är Gud kallar oss att göra. Och vi ska ge ut för barnen och familjerna. Och därför anställer vi. Inte för att barn- och familjepastorn och ungdomsledaren ska göra allt jobbet. Utan för att vi som församling ska kunna steppa upp ett snäpp. Och säga att vi vill stötta barn och familjer att växa i sin tro. I sitt lärjungaskap. Vi vill kunna se till att kyrkan, när man är där, så ska man få någonting med sig. Så att när jag är hemma så ska tron vara lika verklig där. Så är kyrkan ett andligt hem och hemmet är en kyrka. Det vill säga, jag har tron med mig alltid. Församlingen kan inte ta över familjens roll och uppgift och kallelse. Att vara vuxen förälder för sina barn. Att ge av det jag har fått som vuxen till mina barn. Det måste jag som familj, det måste jag som vuxen göra. Men kyrkan har en kallelse att stötta och att rusta så långt det är möjligt. Och där steppar vi upp nu. Jag tror att 2017 skulle kunna vara ett sånt år när vi sätter extra fokus på det. Och säger, nu när barn- och familjepastorn är på plats och ungdomsledaren är på plats och vi börjar känna oss lite varma i kläderna. Då kör vi extra tydligt på det här området. Därför att vi är kallade till att göra det. Och så 2018 sätter vi som tydlig rubrik, missionär där du är. Inte för att vi ska vänta till dess, jag predikar ju om det här idag. Utan därför att det här är en kallelse som vi måste sätta lite extra fokus på. Och låt oss då landa i missionär där du är, som jag har satt temat idag. Ibland funderar vi nog över varför vi använder ord som vi inte riktigt förstår. Och mission är ett sånt ord. Det används lite hipp som happ. De flesta kanske förstår att det betyder uppdrag eller sändning egentligen. Ett latinskt ord som betyder sändning. Och Bibeln är väldigt tydlig. Fadern sände Jesus till den här världen. Och Jesus sa i det bibelord vi nyss hörde läsas att han sänder lärjungarna ut precis som fadern har sänt honom. Det vill säga, vi ingår i samma sändning som Jesus. Är ni med? Vi är med i samma rörelse från fadern som Jesus är med i. Alltså brukar man till och med tala om Guds mission till den här världen. Och då blir ju genast konsekvenserna det. Det här är inget tillägg. Det här är ingen särskild kurs. Det här är det vi är kallade till. Det som är en del av vårt DNA. Att vara missionärer där vi är. Det spelar ingen roll om som våra missionärer som är nere i Marseille. Om jag bor där. Och jobbar där för Guds rike. Eller om jag lever här i Örnsköldsvik och jobbar för Guds rike. Jag är fortfarande en missionär. Med Guds sändning till den här världen. Och jag tror att det perspektivet. Det behöver vara mitt perspektiv i mitt personliga liv också. Du och jag måste se att det här är vi kallade till. Det här är vi en del i. I Guds mission till den här världen. Och det finns en schweizisk teolog som heter Emil Brunner. Och han sa det med lite kanske vad säger man, lite hårt, lite tufft när han uttrycker att kyrkan lever av mission eller i mission som elden av att brinna. Och det här är kanske 50-60 år sedan han sa det här, den här mannen. Jag tror inte han lever idag, Emil Brunner. Fantastiskt uttryck, men vad han säger egentligen då? Jo, han säger en eld är ju ingen eld om den inte brinner, eller hur? Det vill säga, kyrkan är inte kyrka om den inte lever i mission. Om inte vi är mission så är vi ingen kyrka. Så enkelt är det. Och det här är ju provocerande på något sätt. Framförallt om vi går med en känsla av att mission, det är aktiviteter vi håller på med. Vi ger till en missionsbudget och så sänder vi ut några som gör vårt jobb av mission där ute. Men vi känner oss ju välsignade för vi är med. Är ni med? Men det är ju inte så. Vi är missionärer där vi är. Jag är kallad. Jag är sänd ut i missionen. Och vi får inte fastna i att det är ett tillägg som jag var inne på. Det är inte församling och mission. Utan det är församling i mission. Sen att vi har problem med missionärsordet och tycker att ja, men vi ser en missionär framför oss, då vet vi vad det är för någonting. Och så är det klart. Det är en annan sak. Det får Gud jobba med oss med. Men du och jag är missionärer där vi är. Därför att vi ingår i Guds mission till den här världen. Och vi är sända, var och en av oss, in i det vi står i. En kristen är en missionär. Ja, min dator startar om här, men jag tittar ju lika mycket där som jag tittar där. Så att det går bra. Jag vill läsa en text med då för att det här ska bli tydligt. Att Jesus är modellen för oss. Jesus är den första missionären. Och vi är hans medmissionärer. Och den här texten som ni ser nu på skärmen, det är från Matteus 9. En väldigt känd vers egentligen, som väldigt kända versar som vi ofta läser när det handlar om mission. Och Jesus är så tydlig med vad uppdraget är i de här verserna. Och jag såg någonting när jag fortsatte att läsa kapitel 10. Vi slutar ofta där när han säger att skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Så slutar vi där. Men om man fortsätter att läsa kapitel 10 så ser man vad Jesus gör. Då kommer bönesvaret på den bönen som Jesus ber att lärjungarna ska be om. Och då står det så här i texten. Vi läser från Matteus 9 och vers 35 tror jag att det var. Matteus 9, 35 och framåt. Så här skriver Matteus, evangelisten. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna. Och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem. För de var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Och så fortsätter vi kapitel 10. Han kallade till sig de 12 lärjungarna. Gav dem makt över orena andar så att de kunde driva ut dem och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Detta är namnen på de 12 apostlarna. Först Simon som kallas Petrus, vidare hans bror Andreas, Jakob, Zebedaios son och hans bror Johannes, Filippos och Bartolomaios, Thomas och tullendrivaren Matteus, Jakob Alfaios son och Tadaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Dessa 12 sände Jesus ut. Och han befallde dem. Ta inte vägen till hedningarna och gå inte in i någon samarisk stad. Gå istället till de förlorade fåren i Israels folk. Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner. Ge som gåva vad ni har fått som gåva. Tycker det är fantastiskt att se vad som händer i de här texterna. Alltså Jesus, han är den som alltid är i rörelse och söker upp människorna där de är. Jesus söker upp människorna. Han rör sig bland folket på ett sånt sätt att behoven avslöjar sig. Är ni med? Det finns en rörelse i hela Jesus sändning som är att vistas bland dem som har behov. Och därför kommer behoven också till hans kännedom. Han ser dem och han möter och han tar konsekvenser av det. Han förkunnar ordet, står det i texten, och han demonstrerar Guds rikes gärningar. Det är Jesu kallelse också. Det är Jesu sändning till den här världen. Och jag tänker bara, rör jag mig på ett sånt sätt bland mina vänner i den värld jag lever i nu så att jag möter behoven? Eller begränsar jag mig så att mitt rörelseområde är mycket mindre än det Gud egentligen kallar mig till att göra? Så att när jag rör mig så möter jag människor som har behov och jag behöver inte på ett sätt inte söka dem, utan jag är helt enkelt där bland mina medmänniskor. Och behoven kommer till mig, till oss. Jag tänker att det är det som är vår kallelse. Så här är Jesus ett föredöme. Han är den första missionären och han vet vad han gör. För fadern har sänt honom att göra det. Och han rör sig bland människorna, vandrar från by till by, från stad till stad. Och behoven visar sig överallt där han går fram. Vänner, det vi ser nu i vår stad och i vårt land, det väcker ju upp samma känsla hos oss. Det är som att när vi rör oss ute i samhället, i vår del av världen just nu, så har vi hela världen in på knuten. Som Gud bara sätter fingret på och säger, vänner, ser ni behoven? Rör er lite grann. Ni behöver inte springa, ni behöver inte hasta eller stressa. Bara rör er lite grann så ska ni få se behoven. För de finns där. Vid våran egen farstukvist finns behoven. Och jag tror att det är en kallelse till oss. Det Gud säger, gå och gör. Förkunna ordet, demonstrera Guds rike. Visa i handling att ni känner mig. Så kommer människorna att se ert ljus lysa och era goda gärningar så att de prisar er fader i himmelen. Det är våran kallelse. För det andra så är Jesus en äkta medmänniska. Och med det menar jag att han är en medmänniska som har ögonen med sig. Han ser. Det är så tydligt i texten att Jesus ser människorna och fylls av medlidande. Och vi människor kan se många gånger utan att beröras. Utan att fyllas av medlidande. Men Guds barns kallelse, Guds församlingskallelse, det är att be Gud om sådana ögon så att vi ser och fylls av medlidande. Att våra ögon är öppna. Att vi ser med hjärtat. För Jesus berördes i sitt inre. Medlidandet sitter i hjärtat, vänner. Men det börjar i ögonen. Och det sen sitter centrat för medlidande i hjärtat. Och Jesus centrum här, det var connectat direkt med fadern. Och Jesus säger ju själv att han kan inte göra någonting annat än det han ser fadern göra. Det är intressant, tycker jag. Han går omkring, alltså han ser människorna och samtidigt ser han vad fadern gör. Och så gör han det. Vet ni, jag fick en jättekonstig bild här precis före när jag satt inne i predikan igen. Och så fick jag bilden från filmvärlden. Fantasyvärlden, ni vet när drakar flyger omkring och drakryttare som sitter på dem där. Och jag kommer ihåg en film som heter Eragon. Har ni sett Eragon? Ja, det är en sån där halvbig film, inte alls i klass med Sagan om ringen. Men i alla fall, det som är häftigt är att den som är drakryttare måste lära sig att se genom drakens ögon. Och se för att kunna vara en duktig drakryttare. Och när den ser med drakens ögon, så blir den ett med draken. Och det vill vi ju inte vi vara som kristna, eller hur? För vem är draken? Ja, det vi glömmer det. Men i alla fall, ni förstår poängen. Jag tänker att det är exakt det som händer för Jesus och det som är vår kallelse. Herre, ge oss ditt hjärta för den här världen så att vi kan se med dina ögon när vi ser på andra människor. Det är vårat uppdrag och vår kallelse. Så vi behöver alltså ha faderns hjärta så att medlidande centrumet är inopererat här inne. Så att när vi ser så ser vi med faderns ögon och känner med faderns hjärta. Fylls av medlidande och går och demonstrerar, gör Guds rikes gärningar i den här världen. Och jag tror att vi alla är på en resa här. Där vi ibland tycker att se med faderns ögon. Och andra gånger kämpar vi och tycker att vi ser ingenting. Och så där är det ju i den här världen. Det är en kamp. Men Gud vill ge oss ett faders hjärta, tror jag. Jag tittade tillbaka på några tilltal till den här församlingen. Ett av dem ligger ganska nära i tid. Och det var när Märta var här i somras. Märta Söderberg som jobbar i Mosambik som missionär. Där hon är. Och vi jobbar som missionärer där vi är. Och hon var hemma här. Och så sa hon så här. Den här församlingen kommer att se barn från olika kulturer. Utsatta barn som kommer att få uppleva helanden. Och finnas i en god, underbar miljö. Och så sa hon, den här församlingen kommer att ha översättning till olika språk i gudstjänsten. Swahili bland annat, sa hon. Det har vi inte än, men det kanske blir så. Och så sa hon en sak till. Elim har ett stort fadershjärta, sa hon. Och så när jag tittar tillbaka ytterligare några år så hittade jag ett liknande tilltal från några ungdomar som var här med ett team för 6 år sedan. Och sa likadant. Att Elim har ett stort fadershjärta, eller att vi skulle be om ett stort fadershjärta. Och den hjärttransplantationen, vänner, den är vi beroende av. Om vi ska göra Guds rikes gärningar, om vi ska vara sända dit där vi är, så måste vi ha faderns hjärta till att se med hans ögon och till att känna medlidande som han känner. Och det kan bara den helige ande göra i dig och mig. Det kan bara vi öppna oss för att säga, Herre, kom och fyll mig på ett sånt sätt. Fyll oss, fyll den här församlingen. Gör oss så känsliga så att när vi ser på våra medmänniskor så ser vi med dina ögon och vi känner med ditt hjärta och vi går och vi gör det vi ska göra. Den bönen måste vi bära med oss hela tiden. Att få ett faderns hjärta. Jesus var en äkta medmänniska. Och Jesus är den som kallar. När vi fortsätter att läsa då efter den här, skörden är stor, arbetarna få. Be därför skördens herre om att han sänder ut arbetare till sin skörd. Amen, säger vi. Och så börjar vi be. Eller hur? Och så står det precis det som börjar i nästa kapitel är att det är Jesus som kallar lärjungarna. De man nyss har sagt åt att be, de kallar han. Så tar han dem mot sig därför att han vet att det enda som kan ge dem det rätta hjärtat, det enda som kan ge dem den rätta blicken, den rätta känslan, det är att vara nära Jesus själv. Och han vet att det är det som förvandlar dem. Och för det andra så bemyndigar han dem till och med. Han ger dem alltså makt att gå ut och göra det som han bad dem att be om ni förstår. Det ger han dem makt till att göra. Och det är här som det ofta blir en liten kullerbytta för oss. Vi tycker att vi ser för lite av den makten eller kraften. Vi tycker att församlingen, kyrkan, över världen många gånger är maktlös. Och på ett sätt är det ju sant. I oss själva är vi maktlösa. Men om Jesus är den som bemyndigar oss, så är vi inte maktlösa. Utan han är den som ger oss makten. Om liv ska förvandlas, så är det bara att vara med Jesus som ger oss den möjligheten till förvandling gentemot andra människor. Det är bara så det går till. Och det är intressant att när Jesus kallar in lärjungarna så kallar han ju vanliga människor. Och det här har ni ju hört hur många predikningar om som helst, så det behöver vi inte gå in jättemycket på. Men det slog mig när Jan-Olof läste den fantastiska missionsbefallningen. Hörde ni det jag hörde? När han började läsa den från vers 16 så står det: de 11, det vill säga de var ju 12 en gång i tiden, men 11 därför att Judas, ni vet, han gick bort och avslutade sitt liv. De 11 kom till honom där på berget. Och så föll de ner för honom och så stod det en sak till. Några tvivlade. Aj. Vänta nu. 12 eller 11 stycken speciellt utvalda, gått särskild kurs i Guds rike med Jesus tätt i 3 år. Det är gymnasieutbildning det. Vilken grej. Och så sen när de ska liksom examensdags, nu får vi betyget. Yes, nu går vi till Jesus, faller ner på knä, står inför honom och han ska gå vidare och vi ska vara kvar. Och så står det att några tvivlade. Aj, vilken dålig klass. Vilka dåliga betyg det blir. Men tänk vad häftigt, vänner. Tänk att Gud, Jesus själv, väljer att kalla till och med dem som är sårade, som är stötta i kanten, som tvivlar. Sådana väljer han att skicka ut i uppdraget. Och vi är med i det packet också. Det är häftigt. Så de han bemyndigar till att göra det här, det är du och jag. Och här vet vi att vi har såna enorma utmaningar i vår tid. Och vi har såna enorma utmaningar med den svenska mentaliteten ibland. Att vi sätter oss själva i så låg, så låg nivå. Så vi ser oss inte ens som de som är värda att gå allmän kurs. Utan vi är lägre än så. Vi tillhör de utstötta. De som får gå IG-programmet. Det är inte kul. Men några ska ju gå den också, såklart. Men vet ni, Jesus lyfter oss upp på en annan nivå och säger: ni är bemyndigade. Ni är sända ut i den här världen. Du är en missionär där du är. Och jag ger dig det du behöver för att det ska fungera. Och jag tror att det bästa sättet att lära oss att vara missionärer, det är att helt enkelt gå. Det är att gå. Det är inte att sitta och vänta på nästa predika nästa söndag. Eller vänta på nästa tilltal från Gud som kanske förtydligar om du eventuellt skulle vara värdig att kanske göra någonting av det han eventuellt kommer att säga till oss. Utan det är att gå nu. Det är så vi lär oss att vara missionärer där vi är. Och det är så vi blir beroende av Guds kraft också. Jesus sänder, jag är snart slut här på predikan. Jesus sänder dem ut i uppdraget. Kallar dem först till sig. Bemyndigar dem. Alla dessa i packet här. Som inte ens klarade allmän kurs. De bemyndigar och så sänder han ut dem i uppdraget. Och så ger han dem några befallningar. Och det här är viktigt, vänner. För de befallningar Jesus ger oss handlar om att vi som hans barn, bemyndigade med hans makt, sända ut i den världen, ska lyda. Att vi ska gå och göra det han säger åt oss att göra. I det här fallet sa Jesus åt dem att inte gå in till hedningarna, inte gå till samariska byar, utan gå till judarna först. Och vi vet att det där har med Guds strategi och judarna som folk, och att de skulle få höra för att sen hedningarna skulle få höra. Det är inte något som Gud säger till oss idag, att vi ska hålla tyst till hedningarna, för då ska inte vi sitta här. För vi är riktiga hedningar. Eller hur? Utan Jesus säger åt oss att gå ut och att berätta. Och på vägen ska vi göra de här sakerna. Vi är i rörelse hela tiden. Och vi ska göra det som han säger åt oss att göra. Att förkunna och demonstrera. Att ge som gåva det vi har fått som gåva. Det bästa vi kan göra är att gå och så att ge. Och så kommer Jesus att förse oss med det vi behöver. Det här, vänner, det är vår kallelse. Det här är att vara sänd in i den värld där vi är nu. Det är att vara sänd i vardagen. Och här är en liten sammanfattning. I vårt arv, i vårt DNA, så finns det nedlagt, vänner. Vi har poängterat det här nu i flera år. Och nu går vi vidare. Nu satsar vi på barn och familjer. Vi satsar på att göra fler missionsuppdrag tillsammans. Vi satsar på att missionen ska vara det vi andas och är. Och för att det också ska bli intressant så åker vi också över våra gränser utomlands. Och vi gör fler resor tillsammans för att upptäcka vad Gud gör på andra håll i världen. Så att vi växer i frimodighet. Så att vi kan göra ännu mer. Så att vi får se vad det är att gå och tjäna Herren. Och vi rör oss och vi gör efter vägen det som han säger åt oss att göra. Och vi ser efter vägen det han säger åt oss att se. Och vi fylls av hans medlidande, hans ande och hans kraft. Och så lyder vi. Och så lyder vi och går. Amen. Ska vi tacka Jesus för att vi får vara med på hans missionsuppdrag? Amen, det gör vi. Tack Jesus för att det är så. Herre, vi har svårt att få ihop ekvationen. Men du får tydligen ihop den. Att vi som inte ens klarar allmän kurs, vi får ändå vara med. Vi får ändå vara med Jesus. Och du bemyndigar oss, du ger oss av din kraft och helige ande. Du ger oss av det som du har i dina händer genom den seger du har vunnit. Och vi får gå. Så Jesus Kristus, jag ber dig att vi ska få se en missionsrörelse den närmsta tiden och de närmsta åren i den här församlingen som vi inte har sett på länge, Herre. Och jag ber inte om massa superlativer bara. Jag ber helt enkelt om att vi ska få göra det vi är kallade till att göra. Jag ber Herre om att den DNA-kod du har lagt ner i oss, Herre, den skulle få verkligen göra skäl för namnet. Det arv som vi bär på, Herre, skulle få blomma i den miljö där vi lever just nu. Jesus, hjälp oss att göra det du kallar oss att göra här i vårt samhälle, här i vår stad. Och hjälp oss att genom det lilla vi kan så gör du det stora du kan. Därför att du bemyndigar oss, du ger oss av din ande och liv. Tack Herre. Tack att vi får vara med. Tack att jag får vara med. Och du väntar på att vi bara ska lyssna och lyda och gå. Tack Jesus. Tack för den här gudstjänsten. Och jag ber att du fortsätter och rör vid oss. I Jesu namn. Amen.